Jag säger hej och välkommen tillbaka till Bibeltimman. Idag ska vi först avsluta det 13:e kapitlet i Markus evangeliet, det som brukar kallas för den lilla apokalypsen, där ju Jesus uppenbarar, avslöjar, avtäcker hemligheten om det som ska hända i närtid med templet och templets förstörelse, men också sånt som ska hända i samband med ändens tid. Sen efter det så ska vi också påbörja det 14:e kapitlet och återvända till påskdramat och påskberättelsen och det som hände Jesus. Men innan vi gör det så ber vi tillsammans. Fader i himlen, jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Och jag ber dig heliga ande att du ska uppenbara sanningen för oss. Ditt ord är sanning, ja. Dina ord är ande och liv. Så låt den här stunden bli till uppbyggelse för vår tro. Låt ditt ord bli uppenbarat för oss så vi förstår lite mer av vem du är och din vilja för oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag börjar att läsa från vers 33 i Markus kapitel 13. Jesus säger: Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Tre gånger upprepar Jesus orden: Håll er vakna. Och det är ju Jesu huvudbudskap genom hela den här undervisningen. Vi kan inte veta och vi ska inte heller veta exakt när Jesus kommer, men vi ska vänta honom varje dag. Vi liknas här vid tjänare som förvaltar hans egendomar, och varje dag ska vi kunna räkna med att han kan kalla oss till redovisning. Vad Jesus säger till sina lärjungar där och då, det säger han också till oss. Han säger det till alla. Han säger det till dig som lyssnar just nu. Var därför vaken. Han kommer inte i en stund där vi sitter och väntar på honom i den bemärkelsen. Så vi ska alltid vara vakna. Vi ska alltid vara förberedda. Vi ska alltid vänta på hans ankomst. Markus stannar ju här i sin beskrivning. Han återger det bara med den här lilla liknelsen om en herre och hans tjänare. Däremot om vi tittar i Matteus så stryker ju Matteus under budskapet med ytterligare ett par liknelser av Jesus. Jag tänkte att vi kan ta oss tiden att gå till Matteus, det 25:e kapitlet. Matteus kapitel 24 och 25 är ju parallellsammanhanget till Markus det 13:e kapitlet. Och i då Matteus kapitel 25 där från vers 1 så finns det en liknelse om de 10 jungfrurna som än mer stryker under budskapet om att vara vaken och uppmärksam på tidens tecken. Där står det så här: Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er, gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det står att brudgummen dröjde. Det är ju så att alla generationer allt sedan Jesus återvände till himlen har ju trott och tänkt att Jesus ska komma tillbaka i den egna generationen. Jag tror faktiskt att det är en riktig inställning att förvänta sig att det blir i min generation. Det är ju så vi håller oss vakna. Det är ju absolut inte utan att vi i vår tid också kan genom att se på de tecknen. Det saknas inte tecken på att Jesus mycket väl skulle kunna komma tillbaka i vår generation och mycket snart. Men så blir det ju så att i den här väntan kan man väldigt lätt bli dåsig. Och frågan blir ju då hur man kan förhindra den här dåsigheten. Och jag tror att man gör det genom ett dagligt umgänge med Gud i både bön och bibelläsningen. En regelbunden gudstjänstgemenskap. Genom samtal med sina andliga syskon om andliga saker. Och om den tid som vi lever i, uppmuntra varandra och gör oss uppmärksamma på de tecken som Jesus undervisar oss om. Och även att vara engagerad, genom att vara engagerad i evangelisation, att berätta om Jesus för andra och så vidare. Det där är ett motgift mot andlig dåsighet. Oljan här, det är ju en bild på den heliga ande och andens liv i oss. Det där livet, det behöver var och en erövra. Det är ju ingenting man kan överta från någon annan. Man kan inte överta en relation, utan en relation den bygger man upp. Man kan inte leva på någon annans tro. Och när Jesus väl kommer så finns inte tiden för att skaffa sig olja. Vi brukar ju säga Jesus kommer snart, och det där ordet snart, det har egentligen betydelsen snabbt. När Jesus väl kommer så kommer han snabbt, i ett enda ögonblick, i en enda stund. Vi kan ha fått vänta länge, Jesus har dröjt tycker vi, men när han väl kommer då sker det i en enda stund. Så därför behöver Jesu påminnelse om att hålla oss vakna, ständigt ringa i våra öron. Påminnas om det, och att vi också får påminna varandra, uppmuntra varandra. För när Jesus kommer så blir det fest. Då blir det bröllopsfest. Så låt oss vara angelägna, både för vår egen del och för andras, att vi ska få vara med på den festen. Låt oss uppmuntra varandra att ha lampan brinnande och olja ständigt till hands. Om jag får då använda liknelsen eller orden från den liknelse som vi nyss läste om de 10 jungfrurna. Med det här så stänger vi dörren till Markus evangeliets 13 kapitel, den lilla apokalypsen. Och så öppnar vi på samma gång dörren till kapitel 14. Och nu återvänder Markus till själva påskdramat, berättar vad som hände Jesus under de här sista dagarna i påskveckan. Och jag börjar att läsa de 2 första verserna ifrån Markus kapitel 14. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. Talas alltså om en högtid här, och det är ju judarnas påsk. Den firades i månaden Nisan, och det motsvarar i vår almanacka mars-april. Den 14 och 15 Nisan firade judarna påsk. Den 14 så slaktades påskalammet, och den 15 var den stora festdagen, och på det följde sedan en hel vecka, den osyrade brödets högtid, som varade fram till den 21 Nisan. Och bakgrunden då till judarnas påskfirande är ju berättelsen om israeliternas befrielse ur slaveriet i Egypten. Det var ju då som Gud gav sina instruktioner till Mose och Aaron för det här årligen återkommande firandet. Jag tänkte att vi kan gå till andra Mosebok, det 12:e kapitlet, och läsa några verser där i början av kapitlet. Andra Mosebok 12, vers 1. Herren sa till Mose och Aaron i Egyptens land: denna månad, då är det alltså Nisan det frågan om, ska vara den främsta hos er. Den ska hos er vara den första av årets månader. Säg till hela Israels församling: på 10:e dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet för ett lamm, ska familjefadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. För varje lamm ska ni beräkna ett visst antal efter vad var och en äter. Ett felfritt, årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. I samband med befrielsen ut ur Egypten så fick ju farao och Egyptens folk och land smaka på 10 plågor som skulle förmå farao att släppa taget om israeliterna. Och den 10:e plågan innebar ju att en ängel då steg ner ifrån himlen, och i varje hus som ängeln steg in så dog den förstfödde sonen. Men israeliterna hade ju fått uppmaningen att ta blodet ifrån det slaktade lammet och stryka det på sina dörrar och på sina dörrposter. Och när då ängeln såg blodet på dörrposterna så gick han förbi det huset. Och på så sätt så gick döden och undergången förbi. Och det är ju precis just vad det här ordet påsk betyder, Pesach på hebreiska, som betyder gå förbi. Men det här året så skulle ju påsken få sin sanna innebörd. Det är Gud Fadern som utväljer det utvalda, felfria påskalammet som skulle komma att slaktas. Och hans blod, Jesu blod, skulle bli till rening för våra synder och till räddning undan straff. Och vet du, när vi bestryker våra liv med hans blod så går syndens lön, döden, förbi oss, och vi blir befriade till ett nytt liv. Vi får evigt liv och evig gemenskap med Gud. Och det där, det sker ju genom tro på det sättet, på det som Jesus gör för oss på korset. När vi bekänner våra synder, när vi ber Jesus om förlåtelse och att rena oss, så får vi förlåtelse och en upprättad gemenskap med Gud. Det där är evangelium. Det är frälsning. Jesus har dött för alla människor. Han har dött för mig. Han har dött för dig. Och du kan ta emot honom som din frälsare och herre, genom att be honom om förlåtelse för dina synder och be honom rena ditt liv och komma, rena ditt liv och komma in i till dig och fira måltid med dig. Enligt synoptikerna, om vi nu ska använda då ett litet märkligt ord kanske, synoptikerna är ju de evangelierna som hör samman på ett speciellt sätt, Matteus, Markus och Lukas, så är det ju den 14:e som Jesus dör. Förlåt, nu säger jag fel. Nu fick jag inte ihop det här riktigt. Nej, men Jesus åt påskalammet den 14:e ska jag säga. Och sen så dog han ju då följaktligen den 15:e. När vi istället läser i Johannes evangelium så sägs ganska tydligt och klart att Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna en dag tidigare och dog då den 14:e. Samma dag som påskalammet slaktades i den judiska påsktraditionen. Här finns ju då en liten gåta att fundera över för alla bibeltolkar. Jag vet faktiskt inte om det finns någon så riktig förklaring på det sätt som håller så, men en del har hävdat att det faktiskt fanns också lite olika traditioner i Galileen och Judeen runt det här. Men som jag tänker så kan ju Jesus ha haft sina skäl till att det blev så att han dog just den 14:e Nisan. Den just den dag som påskalammet slaktades. Jesus var ju Guds rena offerlamm som slaktades för vår skull. Här står i alla fall att det var 2 dagar kvar till påsk. Jerusalem började ju fyllas med pilgrimer och besökare inför högtiden. Ända sedan Jesu intåg på palmsöndagen och sen tempelrensningen så hade ju översteprästerna och de skriftlärda arbetat intensivt för att hitta ett sätt att röja Jesus ur vägen. Helst så obemärkt som möjligt. Folket var ju förtjusta i Jesus och tanken var då att det skulle kunna ske närmast i hemlighet. Men skedde det då under påsken eller på någon annan folkrik plats så kunde det bara leda till oroligheter. Så man funderade på hur det här skulle kunna lösas och lösningen på deras funderingar och ansträngningar den skulle så småningom presentera sig av sig självt. Vi läser nu från vers 3. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen, överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Man får väl säga att den här händelsen kommer som ett ganska välkommet inslag i en annars ganska dyster beskrivning mitt bland prästers trolöshet och lärjungarnas småaktighet och inte minst Judas svekfullhet. Vi har ju tidigare sagt att Jesus tillbringade flera av dagarna i påskveckan i just Jerusalem, men på kvällen så återvände han till Betania och sina vänner som han hade där. Och den här kvällen läser vi om att han låg till bords i det Simon den spetälskes hus. Vi vet ingenting om Simon den spetälske. Det är väl bara Jesus och hans vänner som skulle välja att äta hos en spetälsk. Nu avslöjar inte texten om det var så att han var spetälsk eller om han hade varit det. Men oavsett vilket så var det mot konventionen att äta tillsammans med en sådan. Och medan de äter då så kommer det då en kvinna. Och Johannes påstår att det skulle vara Maria då. Lazarus och Martas syster. Hon bröt en alabasterflaska och hällde ut den här oljan, nardusoljan, i Jesu hår. En mycket exklusiv och dyrbar olja som hade kommit från sidenvägen ända från Indien, där den då pressades ut ur rotskotten av en buske som växer på Himalayas sluttningar. Så det var någonting exotiskt, det var någonting mycket dyrbart. Och det här väckte ju uppmärksamhet bland gästerna. Gästerna, de häpnade över vad hon gjorde. Och kritiken uteblev inte heller. Slöseri, sa man. Man kunde ju ha sålt den här oljan och gett pengarna till de fattiga. Johannes, han påstod att det var Judas som sa det. 300 denarer kunde man tydligen ha fått för flaskan. Och det ska då jämföras ungefär med en årslön för en arbetare på den tiden. Den här berättelsen står ju verkligen som en kontrast till Judas senare förräderi som vi alldeles strax ska läsa om. Kvinnan, hon kostade på Jesus hela sin hemgift och alla sina besparingar, medan Judas sålde Jesus för 30 ynka silverpengar. Det är verkliga kontraster. Men Jesus var överraskad. Han klagade inte på kvinnan. Han anklagade henne inte för slöseriet, utan han berömde henne istället. Hon hade gjort en fin gärning, sa Jesus. Hennes handling var inte slöseri, utan den var vacker. Och dessutom så kom den ju i alldeles rätt tid. Omsorgen om de fattiga är viktig, det har Jesus påtalat med eftertryck. Men de fattiga, säger Jesus, de har ni alltid bland er. Men jag kommer inte alltid vara hos er. Bara en gång i världshistorien så kan frälsaren bli smord inför sin begravning. För det blev ju Jesu enda begravningsolja. Varken Josef från Arimatea, som fick tillåtelse att ta hand om Jesu kropp efter att han hade dött på korset då, för att begrava honom i en hast innan de gick in i sabbaten, eller kvinnorna, de hann smörja Jesu kropp. Och när de sen kommer på påskdagsmorgonen så är det ju för sent. Därför blev ju den här berättelsen ännu viktigare. Jesus, han ser det profetiska i kvinnans handling. Man smorde ju döda inför begravningen. Nu var det inte så att man gjorde det genom att hälla olja över hans huvud. Så smordes ju bara kungar. Och då var det för övrigt inte dyrbar nardusolja, utan då var det olivolja. Så det är som att Markus ändå vill låta frågan bli hängande där. Ska Jesus dö? Hur är det nu? Eller ska han bli kung? Och för Markus är ju då svaret båda och. Jesus ska dö. Han är den lidande tjänaren. Han har kommit för att betala priset för världens alla synder. För våra synder, för att sen uppstå i makt och härlighet. Och för att också i framtiden återvända som kung och som domare. Och Jesus, han förutsäger också att kvinnan, den här kvinnan som smorde honom, ska bli ihågkommen för all framtid. För det hon gjorde överallt i hela världen, säger Jesus, där evangeliet förkunnas, så ska man berätta om henne och vad hon gjorde. Vid tre tillfällen i Markus, det finns ju såna här lite, vad ska man säga, pedagogiska knep för att också minnas. Och det använder ju Markus sig av på lite olika sätt. Det är ju väldigt vanligt i litteratur överhuvudtaget att man använder sig av tretalet, att man låter tre liknande händelser ske. Och vid tre tillfällen när Markus återger berättelsen med kvinnliga deltagare så handlar det, eller det är förknippat med pengar. Den första kvinnan som jag tänker på, det var hon som hade blödningar och kom till Jesus och rörde vid hans hörntofs och blev botad. Och hans mantel, det står att hon hade lagt ut alla sina pengar på läkare som inte hade kunnat hjälpa henne. Den andra kvinnan, det är ju den fattiga änkan som la sina sista slantar i tempelbössan. Men templets ledare hade inte heller hjälpt henne. Och den tredje kvinnan, det är ju den kvinnan som vi nyss har läst om. Hon ger det dyrbaraste hon äger till Jesus, medan andra i rummet kritiserar henne för det. Men Jesus tar dessa kvinnors parti. Han både vill och han kan upprätta och hjälpa alla tre. Avslutningsvis på den här bibeltimman ska vi också läsa en helt annan berättelse. Det är den om Judas och hur Judas förråder Jesus. Kapitel 14, vers 10 och vers 11. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Det är verkligen en kontrast till det som vi just läste om kvinnan och som smorde Jesus. Kvinnans hängivenhet och överlåtelse ställs som kontrast emot Judas förräderi. Hon värderade frälsaren högt. Judas värderade honom lågt. Judas är ju precis vad Jesu motståndare har önskat sig. En som är beredd att förråda Jesus för en billig penning. Summan som Judas fick här, den står ju inte i Markus, men vi vet från de andra evangelisterna att det rörde sig om 30 silverpengar. Och det motsvarade dåvarande ersättning för en dödad slav. Det kan du läsa om du vill i andra Mosebok 21 och vers 32. Markus ger heller ingen förklaring till varför Judas tog det här beslutet att förråda Jesus. Vi kan ju kanske ana girighet. Både Lukas och Johannes skriver för övrigt väldigt kort och gott så där att Satan får in i honom. Sen är det ju så att även genom de andra evangelisterna så vet vi ju att Judas ångrade sig. Men att det då redan var för sent och att det slutade i tragedi med att Judas tog sitt liv. Vi kan ju läsa de verserna ifrån Matteus också, Matteus 27. Även om vi nu då flyttar fram oss lite i handlingen. Men när nu inte Markus säger någonting om det här så kan vi ju passa på i det här sammanhanget. Matteus 27 och vers 3. När Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd så ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästen och de äldste och sa: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Det får du ta ansvar för. Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sa: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Det är ju en hemsk berättelse. Judas förräderi, det gör oss så ont. Och så slutar allting i en riktig tragedi. Och jag tänker att man kan bli ihågkommen på olika sätt. Judas, han är ju för evigt förknippad med sitt förräderi av mästaren. Så fort vi hör namnet nämnas, Judas Iskariot, så går ju våra tankar till det här förräderiet. Men kvinnan som vi läste om förut, hon som smorde Jesus med äkta, dyrbar nardusolja. Hon är förknippad med någonting helt annat. Hon är förknippad med sin totala överlåtelse till Jesus. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så låt Judas bli ett avskräckande exempel, men låt kvinnans överlåtelse inspirera dig till ett helhjärtat liv för Jesus Kristus. Amen.